En podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkommen Emilia Bjurgren till Aftonbladets ledarredaktion.
Tack
och intervjupodd.
Mycket.
Du är kandidat i höstens val som Stockholms högsta höns eller borgmästare, fast det kallas finansborgarråd i Stockholm.
Stämmer bra.
Så vem är Emilia Bjurgren?
Ja, men, jag är stockholmare i själ och hjärta, har bott hela mitt liv i den här stan. Så att jag brinner väldigt mycket för att Stockholm ska vara en stad för alla. Och inte minst alla barn och ungdomar faktiskt får chansen att drömma stora drömmar. Och jag är uppvuxen ute i Tensta på Järvafältet. Så att det är klart att det har också präglat mycket av mig och mitt engagemang. Att jag har sett att de barn som kanske inte hade samma tur som jag, som inte hade närvarande föräldrar som kunde ge stöd och också mycket kärlek, faktiskt inte får samma chans att känna hopp om sin framtid. Så att det är väl liksom kortfattat min bakgrund.
Men du är också ganska ung, 39 år.
Jag vet inte, är man så ung när man är 39 år?
I mina ögon. Nej, men det är ganska ungt. Men, och sen två barn.
Stämmer bra.
Och det blir en intressant valrörelse som du slängs in i här, och regeringen, eller kanske framförallt Ulf Kristersson och Moderaterna, de brukar ju skrämmas lite med Stockholm, att det är hög kriminalitet och höga skatter. Funkar det avskräckande för väljarna i Stockholm, tror du?
Alltså, jag tolkar ju just att Moderaterna framförallt är så fokuserade på att måla upp Stockholm som ett skräckexempel, på att de är nervösa. De vet ju att valet i stort kommer avgöras i Stockholm. Vi är väldigt många, snart 1 miljon invånare i vår stad. Och historiskt så har ju Moderaterna haft ett starkt fäste i Stockholm. Men det vi ser nu är ju att Moderaterna faktiskt har tappat kontakten med verkligheten. Att stockholmarna, de vill ha en stark fungerande välfärd, känna sig trygga när de lämnar barnen på förskolan, och också med att om man har föräldrar som behöver omsorg, att man litar på att äldreomsorgen finns där. Men såklart också att vi ska vara en stad som är öppen, inkluderande, välkomnande, att vi tar vara på liksom människor, olika bakgrunder och erfarenheter. Och där har Moderaterna gått i helt motsatt riktning. Så jag förstår att de är Stockholmsfixerade, att de gärna vill liksom skrämmas med socialdemokratin. Men jag upplever inte att det får ett bottenklang hos stockholmarna. För så som den reaktionen jag får från stockholmarna är just att man vill ha en fungerande välfärd hellre än fortsatta skattesänkningar för de allra rikaste stockholmarna.
Men är det en strid du gärna tar?
Ja, men absolut. Jag tänker att,
för Ulf Kristersson har ju också varit borgarråd i Stockholm.
Det stämmer. Och hans eftermäle handlar ju mycket om kanske att tappa kontakt med verkligheten. Det var stora diskussioner om att han gynnade sig själv i liksom med bostadskontrakt och sådär.
Just det.
Men jag tror absolut att det handlar ju om både det här med välfärden, att ha en säker, stark välfärd som man kan lita på, om att vara en öppen stad där vi liksom med stolthet går i Pride-tåg, där vi ser allas kapacitet som stockholmare och inte utifrån dömer människor utifrån sin bakgrund. Men också det som du lyfte inledningsvis med tryggheten och brottsligheten, att jag tycker att det är väldigt tydligt även när man möter liksom helt vanliga stockholmare på gatan, att man förstår det här, att ska vi på riktigt bryta den förödande situation vi har där man liksom, små barn rekryteras in i gängkriminalitet, då räcker det inte med fler poliser och hårdare straff. Vi behöver fler poliser i Stockholm, det är vi jättetydliga med, och här har ju regeringen faktiskt misslyckats. Men vi behöver också hela det förebyggande arbetet, och då kommer man tillbaka till det. Vi måste ha världens bästa skola, vi måste ha en socialtjänst som är rustad för att klara av uppdraget. Och vi måste investera i vårt offentliga rum så att vi har trygga platser där vi kan liksom trycka undan gängen från våra gator och torg. Och det är klart att högern ser ju bara halva den delen av det brottsförebyggande och precis, de ser det brottsbekämpande men inte det brottsförebyggande arbetet.
Ja, senast i morse hörde jag på radion om hur kriminella gäng tydligen hade varit och i en förort i Stockholm och närmat sig små barn, så små som 8 år, och slängt ut pengar och lovat ut AirPods. Hur ska man politiskt hantera
Nej, det är ju verkligen ett gift som äter sig in i vårt samhälle. Just dels det förödande när det allra värsta händer, att vi har barn som faktiskt skjuter barn på öppen gata. Men det är också ett gift för att det skapar så mycket otrygghet och oro. Både att liksom man ska vara på fel plats vid fel tidpunkt, men också utifrån perspektivet, kommer mitt barn luras in i en situation där man inte vet hur man tar sig ur den, blir rädd, inte vågar säga något. Så där är ju just det förebyggande arbetet, att vi ser till att liksom ge barn så mycket trygghet och stöd att de vågar säga nej när gängen approcherar dem. Och i Stockholm har vi till exempel precis nu så inför vi landets första sån punktmarkeringsprogram för barn så små som 6 år gamla, där vi ger intensivt stöd till både barn och deras familjer för att helt enkelt de inte ska fastna i den här utvecklingen och dras in i gängkriminaliteten eller annan social problematik. För det är klart, väldigt många barn som får en riktigt tuff start i livet blir ändå inte gängkriminella.
Men jag läste det i ditt, vad ska man säga, valmanifest, att du vill punktmarkera småbarn. Vad betyder det att man punktmarkerar småbarn?
Ja, men om jag går tillbaka lite till liksom min egen erfarenhet, så som jag sa, så jag upplevde väldigt starkt att så här, jag uppväxte i Tensta. Det hade sina utmaningar. Många kämpade med att få ekonomin att gå ihop. Arbetslösheten var hög redan då. Men det gick ju ändå väldigt bra för de allra flesta av oss. Alla vi som hade stöd hemifrån, som fick hjälp med läxorna, som hade föräldrar som gav kärlek, satte gränser. Folk är ju idag ingenjörer, apotekare.
Snart finansborgarråd kanske.
Förhoppningsvis finansborgarråd. Men redan då, med liksom mina barnögon, så var det så tydligt för mig att där det föräldrastödet inte fanns, så klarade inte alltid samhället att kliva in och stötta upp. Så det är ju det jag ser. Att vi måste ha ett samhälle som är så robust att skolan liksom kan stötta de barn som behöver extra stöd och hjälp. Att socialtjänsten faktiskt är rustad för att möta den verklighet som vi lever i. Och då handlar det ju om att punktmarkera på det sättet att man sätter in intensiva insatser, både riktat till de barnen men också till familjen runt omkring, så att man kan stötta dem att ta sitt föräldraansvar. Och jag tror att liksom, kan vi hitta det, kan vi se till att hoppet i ett barns ögon inte slocknar, ja, men då får vi en helt annan samhällsutveckling. Då blir inte dagens 6-åringar morgondagens gängkriminella. Så det är därför punktmarkera handlar ju om att verkligen hjälpa och stötta barn och inte släppa taget. Se till att de är i skolan, se till att de är i fritidssysselsättning. Och att vi måste ju också möjliggöra att man kan vara i fritidssysselsättning även om föräldrarna inte har stora plånböcker. Så att hela det här förebyggande arbetet hänger så starkt ihop med att ha en stark välfärd.
Du efterträder ju nu det nuvarande finansborgarrådet Karin Wanngård. Går hon frivilligt eller har du kuppat ut henne?
Nej, men jag tror Karin har ju varit finansborgarråd i 2 omgångar. Och jag har fått möjligheten att jobba med henne i, ja, blir det, snart 12 år. Så att jag tar ju på sätt och vis liksom vidare fanan, och väldigt mycket av det arbete som hon har initierat och lett kommer ju vi arbeta vidare med om vi får stockholmarnas förtroende att fortsätta leda stan efter valet. Inte minst när vi pratar just om hur vi har fokuserat satsningarna kring de områden i Stockholm som har riktigt tuffa utmaningar, som Järva, Skärholmen, Rågsved. Så att jag ser väldigt mycket fram emot, om jag får stockholmarnas förtroende, att liksom hålla i det som vi har gjort riktigt bra. Men också såklart att våga vara lite nyfiken, ompröva gamla sanningar, titta på vad andra kommuner och andra städer i Europa gör för att bryta segregationen, för att fånga upp just barn och ungdomar så att de känner hopp om framtiden. Så jag tror att det är bra också att både ha mer erfarenhet men också kunna komma in med lite nya ögon.
Men du försökte ju nå den här posten redan 2011. Det är 15 år sedan och då var du, om jag räknar rätt, bara typ 23. Är det Magdalena Andersson du tänker utmana nästa gång?
Jag tror det är inte en korrekt beskrivning att jag försökte bli finansborgarråd 2011. Däremot så stämmer det att SSU-distriktet som jag
var... Du anmälde ditt intresse i alla fall.
Ja, inte just i den posten, utan då skulle vi ju fylla på med ett borgarråd i stan. Och då drev SSU-distriktet mycket riktigt mitt namn, och det var jag såklart väldigt stolt och smickrad över att de gjorde. Men ja, sen 3 år senare så fick jag chansen att kliva in som yngsta borgarråd någonsin i Stockholm. Och det är klart att det är jag stolt över, att det har gett mig väldigt mycket erfarenhet som jag kan ta med mig om jag nu får Stockholms förtroende att leda hela arbetet i stan.
Precis, det var ju min nästa fråga eller konstaterande, att du blev borgarråd sen som den yngsta någonsin i Stockholm. Varför blev det politiken för dig, och varför just Socialdemokraterna?
Jag kände en jättefrustration när vi som samhälle inte lyckas liksom ge barn stöd att våga tro på sin framtid. Jag hade en kompis som liksom redan när vi var slutet på lågstadiet, början på mellanstadiet, var det väldigt tydligt att det här kan gå riktigt snett. Och det gjorde säkert mycket insatser som jag inte såg med mina liksom barnögon. Men summa summarum så gick det också precis så snett som vi runt omkring misstänkte, och han lever inte idag. Så jag kände verkligen tidigt att det måste gå att göra saker mer och bättre. Vi måste kunna kliva in och ge barn hopp om att de kan bidra, ha ett helt vanligt liv, att det går även om man har det tufft hemma. Och sen så är det ju inte alla då som tänker sig, ja, så därför ska jag hålla på med politik. Men jag kommer från ett ganska politiskt hem med mycket liksom engagemang, även om ingen var socialdemokrat just. Så att jag visste ju att liksom politiken är ett sätt att försöka påverka samhällsutvecklingen. Och sen var det faktiskt Nalin, som idag heter Bakshi, men då hette Pekul, som värvade mig till SSU på gatan i Tensta, helt enkelt. Mm. Så att då fastnade jag.
Vad sa hon?
Hon sa väl ungefär det. Hon på något sätt fångade hon ju upp att jag var frustrerad över att vi har så stora klyftor i Stockholm och att vi inte liksom klarar av att faktiskt rikta resurserna dit de som mest behövs. Och då sa hon ungefär att ja, men om du vill göra skillnad på riktigt, om du vill att någonting ska hända, då är Socialdemokraterna partiet där du kan se till att det gör det.
Och vad sa dina föräldrar då som inte var sossar?
Ja, men jag tror mina föräldrar har alltid varit jättestolta och över att jag vill göra skillnad och vill engagera mig. Så att de, även om de liksom kanske inte hade just då valt exakt det partiet, så tror jag att det var sekundärt i det här fallet. Det
de kanske
var att vilja vara med och påverka.
Ja, de röstar på dig idag.
Ja, min pappa är tyvärr död, men min mamma röstar nog absolut på mig idag.
Ja, men du återkommer ju själv att du växte upp i Tensta, och det är det som ofta nämns i artiklar om dig och så. Men vilka är de största förändringarna som skett där och runt Järva sen du växte upp på 90-talet?
Ja, men det är verkligen både och. Å ena sidan så har ju utvecklingen varit förödande. Det var ganska sent i min liksom uppväxt som överhuvudtaget inslaget av att det såldes droger liksom öppet kom in. Det var ingenting som var öppet när jag var barn. Och också våldet har ju blivit mycket, mycket grövre. Det var ingen skjutvapen, fanns ju inte i liksom några barns händer när jag var liten. Så det är klart att utvecklingen på det sättet har varit fruktansvärd. Mm. Och jag tänker mycket att rörelsefriheten har ju också då begränsat när människor har upplevt sig ännu mer otrygga. När jag var liten så älskade jag Tensta och liksom rörde mig fritt med mina kompisar, och vi var ute på kvällar och helger, och det var liksom ingen funderade över att det inte skulle vara säkert. Så på det sättet har det varit en hemsk utveckling. Samtidigt så har ju civilsamhället klivit in på ett helt fantastiskt sätt, organiserat sig med liksom nattvandrare, mammor som organiserar sig. Och den liksom utveckling som har skett nu de allra senaste åren med kraftig platssamverkan från oss i Stockholms stad, polisen, det lokala näringslivet och civilsamhället, och de insatser som har gjort med både socialt förebyggande insatser men också med rent fysisk upprustning för att skapa ökad trygghet. Det har ju nu de senaste åren gett kraftig effekt. Så jag skulle säga att det har väl varit en kurva där liksom först blev det väldigt mycket tuffare, och nu ser vi att tryggheten i Tensta återigen ökar. Bara, ja, men idag så publicerades det att den öppna drogscenen centralt i Tensta har försvunnit, att våldsbrottsligheten har gått ner, drogförsäljningen har minskat kraftigt. Så det är ju, det har liksom varit en väldigt, väldigt tuff utveckling, men nu ser vi att vi också har hittat verktyg som gör att vi håller på att vända den utvecklingen. Och precis som när jag var liten så vet jag att än idag så många av de som bor där känner ju fortfarande den här stoltheten och glädjen över sitt lokalsamhälle. Så jag tror att det är också väldigt viktigt när man pratar om våra utsatta områden, oavsett vilka förorter det är, att, liksom, att det inte får bli helt svartvitt. Att så här, det är också fortfarande helt vanliga områden med helt vanliga människor som går upp varje morgon och går till jobbet, som kämpar sig genom skolan och som bara bygger sitt liv varje dag. Det är den dominerande bilden. Och sen så har vi också de här fruktansvärda utmaningarna som vi måste våga se och bemöta.
Ja, men Tensta och Rinkeby, det är ju kända namn över hela Sverige. Och man förknippar det med mycket, som du säger, negativt. Liksom. Men det, vi som bor i Stockholm vet ju också att det är väldigt naturskönt. Det ligger extremt bra med kommunikationer. Om man vill ta tunnelbana eller ta bilen ut ur stan. När tror du att Järva blir lika populärt att bo i som, säg, Midsommarkransen eller Enskede?
Jag tror att om man har ett väldigt medvetet, aktivt arbete för att vi rustar våra ytterstadsområden som har haft tuffa förutsättningar, som kanske under lång tid faktiskt också inte fick de resurserna de behövdes, så är det klart att vi kommer se en positiv utveckling. Och precis som du beskriver så har vi ju andra områden i Stockholm som verkligen har gentrifierats liksom väldigt tydligt. Och där ser jag att vi framåt har en utmaning att just göra det, rusta de här områdena, se till att människor vill bo kvar även när ekonomin förbättras, och liksom att man kan flytta till större, att man kanske kan flytta till ett radhus även på Järva eller Skärholm. I Skärholm just kan man ju flytta till radhus. Men utan att för den skull ha målet att Stockholm ska bli ett reservat för rika. Så det handlar ju om att också ha en blandad bebyggelse där vi ser till att helt vanligt folk kan bo både på Järva men också inne i vår innerstad.
Och där kommer vi kanske till en av valrörelsens stora stötestenar. Tycker du att Socialdemokraterna ska bygga bort segregationen med tvångsblandning, som de säger?
Jag tycker tvångsblandningsbegreppet är ju väldigt effektsökande, så jag förstår att det fungerar bra. Vi ser ju att vi behöver bygga en stad som fungerar genom hela livet. Och om man tar liksom det mest konkreta exemplet vi har just nu, det är en debatt om hyreslägenheter i Bromma, där liksom Moderaterna står skräckpropaganda är att nu ska vi spränga in miljonprogram i villaområden. Och i verkligheten så handlar det här om 60 hyreslägenheter i utkanten av ett villaområde. Och det handlar ju lika mycket om att säga, ja, om man bor i en stor villa i Bromma och vill skilja sig, ska man då inte kunna bo kvar i sitt område, ha barnen kvar i skolan för att man inte har råd att bo själv i ett stort hus? Jag tycker att det är självklart att liksom, Stockholm måste fungera över hela livet, och är lite så här, förvånad över hur kontroversiell politik uppenbarligen högern tycker att det är. Men sen är det klart att det också är en större debatt just om att att Järva måste vara en plats där man vill bo kvar även när man har god inkomst, till exempel. Att vi gör det så tryggt och att det finns blandade boendeformer även där. Att det finns radhus i de områden som idag domineras av flerbostadshus. Men också i innerstan, att det finns hyresrätter även i innerstan. Så att det inte är så att den som kör tunnelbanan, som ser till att vi kommer till jobbet, eller undersköterskan som tar emot oss på akuten, eller för den del poliser som ska upprätthålla trygghet på gator och torg, de måste ju också ha råd att bo in i vår stad.
Nu använder jag ju själv ordet tvångsblandning, men jag tycker också det är att det är märkligt att det har kunnat bli så, användas som mainstream, alltså framförallt från moderata statsråd. Vi har hört Johan Forsell och Elisabeth Svantesson och Kristersson använda det att som att det vore helt galet att man bodde blandat. Hur har du tänkt kring den, alltså att det har blivit den diskussionen kring Socialdemokraterna, så kanske då framförallt Lawen Redars utredning och förslag?
Nej, det är klart att det är en väldigt märklig ingång att liksom vara jätteemot att människor ska kunna mötas i sin vardag, att man ska kunna, även om man inte har jättestort kapital på banken, kunna bo, kunna välja vart man vill bo. Jag tycker verkligen inte att det är en kontroversiell ingång. Sen är det ju uppenbart att det liksom finns någon slags hundvissla i det här, att man försöker skrämma. Så då har jag faktiskt frågat Kristoffer Fjällner till exempel rakt ut, men varför är du så rädd? Precis. Varför är du så rädd att få en undersköterska som granne? Skulle det verkligen vara så farligt? Sen kan man ju verkligen säga, just om man vill komma tillbaka till tvångsblandning, så är det så här, det vi eftersträvar är att människor ska kunna välja vart man vill bo i större utsträckning än människor kan idag. Idag är det ju väldigt mycket de som har väldigt mycket pengar som kan välja vart man vill bo, medan alla andra har egentligen ingen valmöjlighet, utan man hamnar där man hamnar. Det som däremot skulle innebära tvångsförflyttning av människor, det är ju om det förslag som Moderaterna tog på sin kongress om marknadshyror klubbades igenom. För då vet vi att hyrorna i hela Stockholm skulle öka, och i till exempel Vasastan med förmodligen 94%. Och det är klart, då kan man börja prata om tvångsförflyttning, för då kommer inte människor ha råd att bo kvar i sina lägenheter.
Du är ju fortfarande skolborgarråd i några månader till. Tycker du att du har lyckats med att minska klyftorna mellan skolorna i Stockholm?
Jag önskar ju verkligen att jag kunde svara ja rakt av på den frågan, men så ser ju inte verkligheten ut, utan det vi ser de senaste åren i hela landet är ju att de socioekonomiska klyftorna i skolan har ökat, att barn som har tuffa förutsättningar har ännu svårare att klara skolan. I Stockholm går vi lite mot trenden på det sättet att klyftorna inte har ökat utan i princip ligger still, men det är inte tillräckligt, och vi har ju gjort otroligt mycket insatser för att vända utvecklingen, ökat det socioekonomiska stödet, det vill säga satsa mer resurser på de barn som har tuffast förutsättningar. Vi har idag gratis skolfrukost i alla skolor i ytterstadsområden, för vi vet att om barn ska ha en chans att lära sig någonting så måste de först ha mat i magen. Vi har ökat andelen speciallärare för att kunna ge extra stöd till barn. Men det ger ju liksom inte tillräckligt stor effekt. Och på det så sitter vi ju i liksom en situation med en nationell lagstiftning som gör att våra handlingsmanöver är begränsat. Där vi har en skolmarknad där liksom privata koncerner dels kan ägna sig åt att försöka plocka liksom de högpresterande eleverna, för att då vet man att man kan ha lägre lärartäthet och därmed göra större vinster. Men vi har också skolkoncerner, eller åtminstone skolföretag, som aktivt etablerar sig i våra mest utsatta områden just för att vi har den här höga omfördelande skolpengen. För det ger ju också då mer skolpeng per elev, som då försöker locka liksom de eleverna för att få högre vinstmarginaler. Så det motverkar ju också hela tiden det vi försöker göra, nämligen se till att vi har liksom hög lärartäthet, hög andel behöriga lärare, att barn och unga verkligen får det stöd och hjälp de behöver i skolan, men också att vi har ett starkt samarbete med socialtjänsten direkt i skolan för att kunna identifiera och stötta de elever som behöver annat stöd för att också klara skolan. Så att det är ju en komplex situation där vi gör många insatser, och jag är som sagt att lärartätheten ökar och att antalet speciallärare ökar, det är ju en viktig grund, men vi behöver också en lagstiftning som gör att vi kan göra upp med den här marknadsskolan som hela tiden försvårar arbetet men också mjölkar resurser i systemet. Vi vet att bara i Stockholm så motsvarar liksom den vinst som koncernerna plockar ut varje år minst 250 lärare, kanske 500 lärare som hade kunnat vara i barnens klassrum.
Ja, det är mycket. Men du fick ju en ganska tuff start. Det blev ju stora protester, framförallt från skolpersonal, över att det blev nedskärningar nästan på en gång. Det var alltså för lite pengar i skolbudgeten. Och sen så tvingades ni backa och skjuta till mer då. Men hur var den starten och de reaktionerna?
Nej, men det är klart att ingen önskar att skolorna ska få det ekonomiskt upp. I alla fall ingen socialdemokrat. Men jag tror att man måste också komma ihåg att det var ju väldigt turbulent tid. Vi hade nominellt lagt liksom, ja, jag vet inte om det någonsin har lagts en sån stor ökning på skolpengen liksom, på ett år som vi gjorde nominellt första året. Men sen så kom hela inflationskrisen. Vi hade en helt ny högerregering som skar ner på statsstöden, det vill säga minskade sitt stöd ut till våra skolor. Och vi hade pensionskostnader som plötsligt steg i taket, mycket beroende just på inflationsutvecklingen. Så det gjorde ju att de här liksom nominella pengarna var plötsligt inte alls värda det som man innan hade trott att de skulle vara värda. Men det vi gjorde då var att vi också under året sköt till extra pengar till skolan. Och det vet jag inte heller om det någonsin har hänt. För kommunala budgetar, vi ger ju egentligen bara, eller lägger en budget för år. Det är ju inte som på riks att man också har en vårändringsbudget. Så det var ju ett exceptionellt läge för att hantera en exceptionell situation. Och sen har vi konsekvent den här mandatperioden prioriterat välfärden och skolan. Och därför har vi också, trots att det är tuffa beslut, valt att höja skatten. När vi har haft en regering som backar från sitt ansvar för välfärden och skolan, så har vi valt att höja skatten för att inte säga upp några lärare. Men såklart också inte behöva säga upp personal i äldreomsorgen. För i syvende och sist så är ju det, när vi pratar om kommunala skattesatser, så är det välfärdens bemanning vi pratar om.
Kan det bli aktuellt med skattehöjningar redan till hösten?
Jag hoppas ju verkligen att vi får ett regeringsskifte. För det är klart, nu har vi haft 4 år med en högerregering som konsekvent har prioriterat skattesänkningar för de allra rikaste. Och det har gått rakt ut över välfärden. Och många av mina kollegor runt om i landet som är ansvariga för skolorna, de har ju liksom situationer där man faktiskt tvingas skära ner i skolan just för att regeringen har gjort så stora neddragningar. Så jag hoppas verkligen att vi får en regering som också prioriterar både välfärden och det förebyggande arbetet som gör att vi tillsammans ökar resurserna till vår välfärd.
Hur ser du på det politiska motståndet i Stockholm? Det har ju varit en del uppmärksamhet kring Liberalernas kollaps till exempel i Stockholm. Eller vad man nu ska säga, att den Liberalernas starke man Jan Jönsson som var oppositionsborgarråd avgick på grund av deras omsvängning i synen på SD. Vad tror du, hur blir det politiska motståndet för den rödgröna majoriteten nu i stadshuset?
Nej, men det är klart att det, alltså att Liberalerna gjort det här vägvalet och de efterverkningar det får i Stockholm, det kommer ju påverka debatten i fullmäktige och hela den politiska situationen i Stockholm. Till skillnad från i Region Stockholm så sa ju moderatledaren där, Tamsson, väldigt tydligt att så här, jag tänker inte samarbeta med Miljöpartiet, men jag kan samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det är ganska anmärkningsvärt liksom, ställningstagande i Stockholm. I Stockholms stadshus har ju Kristoffer Fjellner inte vågat vara lika tydlig. Han säger att han inte ska samarbeta med MP, men han vill inte riktigt säga att han ska samarbeta med Sverigedemokraterna heller. Och det är ju för att han vet att stockholmarna vill inte ha Sverigedemokraterna vid makten. De stockholmarna vill att vi ska gå med stolthet i Pride-tåget. Man vill inte ha någon hetsjakt på drag queen som läser böcker på bibliotek. Alltså,
ett vill... svenskt ice.
Precis, det är liksom, listan är lång på den sverigedemokratiska politik som stockholmarna inte vill se. Och det gör ju att högerpartierna generellt hos oss är försiktigare med att vara tydliga med vilka samveten de ser. Men det är klart att jag känner en oro nu när Jan Jönsson lämnar av en anledning. Liberalerna i Stockholm har tillsammans med Centerpartiet och oss i majoriteten varit väldigt, väldigt tydliga med att så här, vi kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Och den tydligheten blir såklart svagare från Liberalerna nu med det vägvalet de har gjort. Så att, jag skulle säga att det är väldigt, väldigt tydligt nu att så här, garanten för att vi har ett styre som satsar på välfärden, på det förebyggande arbetet, men också står upp på riktigt för en öppen stad, det är ju den rödgröna majoriteten och också Centerpartiet.
Har du försökt att värva Jan Jönsson till ditt parti?
Ja, men jag har ju absolut sagt att jag tycker han ska överväga. Sen är ju Jan Jönsson, det har jag respekt för, han är ju folkpartist eller liberal, han är kanske inte socialdemokrat just nu, och det får man ju förstå. Men jag tycker såklart att det är synd att ha liksom en sån kraft och en sån erfarenhet att det partiet väljer att hellre samarbeta med Sverigedemokraterna än att faktiskt värna så starka liberala krafter. Det, jag kan inte förstå att de gör det vägvalet.
Och om ni vinner, alltså om Socialdemokraterna går bra i valet, vilka vill ni då, vill ni fortsätta den rödgröna samarbetet i stadshuset, eller vad är dina förhoppningar?
Ja, men min utgångspunkt är verkligen en rödgrön majoritet. Jag hoppas att stockholmarna ger oss det förtroendet. Jag tycker att vi har visat att vi, liksom, trots att det har varit ganska turbulenta tider med en väldigt, väldigt högervriden regering som har skurit ner på välfärden, med en omvärld som är väldigt instabil och osäker, också en stark inflation som rent krasst har varit tuff ekonomiskt, så har vi visat att vi är stabila, kan hålla ihop, kan prioritera välfärden och tryggheten i vår stad. Så det är min utgångspunkt. Sen har jag sagt många gånger, och det står jag för, att jag är öppen att samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna som är beredda att liksom, göra det som är bäst för stockholmarna.
Och vad tror du om Magdalena Anderssons chans att bli nästa statsminister då?
Nej, men som jag ser det så är det ju den verklighet vi lever i, där vi är i akut behov av satsningar på förebyggande arbete, på att fånga upp barn som riskerar att dras in i kriminella gäng, på satsningar på vår välfärd, inte minst äldreomsorgen, där alldeles för många inte känner sig trygga med att välfärden finns där när man blir äldre, eller man själv som anhörig inte känner sig trygg med att ens föräldrar får den omvårdnad som de behöver. Så är det så tydligt att vi behöver verkligen få en annan regering. Så att min utgångspunkt är ju att hon måste få ihop det. Och jag hoppas att väljarna ger ett tydligt och starkt mandat för att förenkla den förhandlingen.
Och du, hur ser du på din framtid? Kan du en dag bli nästa partiordförande?
Jag är ju extremt fokuserad nu på att göra allt jag kan för att få stockholmarnas förtroende att leda Stockholm och se till att fler barn som växer upp i vår stad vågar drömma om sin framtid. Så att mitt Stockholms fokus är 100%.
Vi får väl se. Vi kanske återkommer i den frågan längre fram. Tack så mycket, Emilia Bjurgren, för att du kom hit.
Tack så jättemycket.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.